Välkommen till Studio DN den här veckan när Brexit-kaoset tog en ny vändning. Det brittiska parlamentet fick ta ställning till det avtal som premiärminister Boris Johnson hade förhandlat fram med EU. Det blev ja till de nya villkoren och sen nej till tidsplanen, och nu kan det bli nyval i december. Det var också veckan när diplomaten Bill Taylor vittnade i kongressen i USA och bekräftade att Trump bromsat utbetalningen av militärt stöd till Ukraina för att sätta press på landet att utreda demokraten Joe Biden och dennes son Hunter. Senaste nytt i den här affären är att Vita huset nu sagt upp prenumerationerna på New York Times och Washington Post för att slippa alla rubriker. På Nordirland avskaffades ett 158 år gammalt abortförbud, och i Sydney i Australien landade ett flygplan efter att ha färdats 19 timmar och 16 minuter nonstop från New York, världens längsta flygning. Hemma i Sverige la regeringen fram ett lagförslag om hemlig dataavläsning som ett led i kampen mot gängkrigen. Sverigedemokraterna nådde sin högsta nivå någonsin i DN Ipsos, 23%, och bara en procentenhet lägre än Socialdemokraterna. Och så blev Selma Lagerlöf aktuell för Augustpriset. Det är Anna-Karin Palms biografi om författaren som nominerats i fackbokklassen ihop med böcker om Alfred Nobel, August Strindberg, bin, ålar och judiska spår i världen. Och så har vi det som vi ska prata om i Studio DN. Varför går folk ut på gatorna för att demonstrera i Chile? Och vad var det som gjorde att sjuksköterskorna fick så svårt att andas på Sahlgrenska i Göteborg? Lågaffektivt bemötande i skolan, vad är det och varför väcker det sådana protester? Och hur kan en svensk ingenjör påverka trafikljus över hela världen? Jag som ställer frågorna heter Karin Eriksson. Ja, välkomna till Studio DN. Det är strax efter lunch den 25 oktober och vi ska göra en podd som på olika sätt handlar om folk som protesterar mycket högljutt eller ibland väldigt lågmält. Men vi börjar här. Saker har kollapsat, Chile har vaknat och detta kommer inte ta slut. Så sa Alejandra Silero i nyhetsbyrån AP i samband med en av de stora demonstrationerna i Santiago i veckan som gick. Och bland annat har ett 4-årigt barn dödats i de tidvis ganska våldsamma kravallerna. Det var en höjning av tunnelbanetaxan som blev gnistan som tände årtionden av missnöje, konstaterar DNs korrespondent Henrik Branda och Jönsson. Nu med Studio DN, välkommen hit.
Tack ska du ha.
Vad var det som hände?
Ja, alltså det här började egentligen redan för några veckor sedan med, så då när bolaget höjde T-banetaxan, alltså bara med 50 öre. Men vet, folk gillar inte det, det är liksom 20:e gången de höjer på 12 år. Och då började ungdomarna, de blev förbannade, de började liksom ockupera tunnelbanestationen, alltså gick in och ställde sig och slog på de här spärrarna och sånt där. Och sen kom det då fram till förra fredagen, exakt en vecka sedan, och då blev metrobolaget sura, nu får ni inte vara här och blockera längre, nu stänger vi tunnelbanestationerna. Och då stängde man ju tunnelbanan för alla, och det var fredag och folk hade jobbat hela veckan och ville hem, de ville liksom ha helg, och så stänger metrobolaget tunnelbanan, så då blev liksom även andra människor arga, och det blev gnistan då. Det var liksom ungdomarna som startade och sen kom de andra efter det. Och sedan dess så har ju liksom inte myndigheterna riktigt fått stopp på våld, utan det bara fortsätter.
Ska du beskriva vad det är som har hänt den här veckan på gatorna i Santiago?
Ja, alltså det är ju undantagstillstånd i landet och det är nattligt utegångsförbud. Det vill säga att efter klockan 8 på kvällen så får man inte gå ut. Man måste hålla sig inomhus fram till klockan 6 på morgonen. Eller 5 på morgonen i vissa städer. Och det gör ju att då försöker man ju hålla det lugnt, men sen på dagarna så är det ju konfrontationer med polisen där. Och det är liksom inte polisen som springer kring med batonger, utan det är liksom poliser med vattenkanoner som har en stråle som träffas av den strålen så slungas du tillbaka 10 meter. I det här vattnet finns det tårgas. Det är väldigt, väldigt våldsamt. Och sen finns det då gäng som har tagit den här liksom upploppen. De har liksom använt de här upploppen till att plundra matbutik och annat. Så det är väldigt våldsamt och folk är arga och folk vill att liksom presidenten ska lyssna på dem och ta dem på allvar. Att nu är vi trötta på det. Det har blivit för dyrt att leva i Chile. Vi ska ha ett bättre liv där.
Mm. Och presidenten Sebastián Piñera, han har faktiskt också i viss mån lyssnat, eller hur? Han har fått svänga från att först bara kritisera och utmåla våldsverkan i de här demonstrationerna till att be om ursäkt för hur folk behandlats och föreslå ett socialt kontrakt på 5 punkter. Vad den här helomvändningen, vad har den gett för reaktioner?
Ja, alltså han började ju väldigt dåligt då med det här att vi är i krig, sa han. Och sen så vände han då 180 grader. Så att det har väl tagits emot bra att han har sagt att han vill ha det här sociala kontraktet av de politiska partierna. Men det är ju inte tillräckligt. Och det är liksom en boll nu som har satts i rullning. Jag såg nu i morse där att nu är det lastbilschaufförerna som strejkar i Chile. Så att jag menar, sektor efter sektor kommer nu att strejka. Koppargruvorna har stängt i landet. Så att vad han än säger nu så kommer liksom inte det vara tillräckligt. Alltså han ska höja pensionen med 20% och det tycker ju alla om, men folk vill ha mer. Och framförallt så vill de ha att man skriver om grundlagen, för Chiles grundlag, det var liksom diktatorn Pinochet som skrev den grundlagen, och den har man fortfarande kvar. Man vill ha liksom en ny grundlag, och det är ett jättearbete att skriva om en grundlag. Men det är sådana krav man har nu, så att Chile, vi ser bara liksom början här på någonting väldigt stort som är på gång.
Mm. Och det är inte bara i Chile som detta pågår, utan i flera olika länder i Sydamerika där människor går ut på gatorna för att protestera mot makten. Om man ska förstå det här från grunden, vad är det som triggar dem?
Ja, alltså vad som triggar allting, det är liksom att Sydamerika är ju världens orättvisa kontinent. Alltså det finns ingen annan kontinent där gapet mellan rika och fattiga är så stort, och det skapar ju våld. Alltså att ett litet gäng ska sitta och vara väldigt, väldigt rika och majoriteten är riktigt fattiga, inte sådär liksom medelklassfattiga utan riktigt fattiga. Och det skapar ju spänningar i samhället, och puff, det har smält nu i Ecuador, det har smält i Bolivia, smäller nu i Chile, och det kommer ju fortsätta. Och alltså folk är ju rädda då, för att jag menar, jag bor i Brasilien och det är liksom, Brasilien är ju det mest orättvisa landet av dem alla. Chile är ett mönsterexempel. Chile brukar vi kalla det ju liksom Sydamerika, Sverige. Det är de skötsamma arbetarna i Chile. Det är liksom inga salsa latinos. Och de är arga. Men vad kommer då hända i Brasilien? Där man har betydligt lägre löner, betydligt sämre sjukhus, betydligt sämre vägar när det väl sprider sig hit.
Säger Henrik Branda och Jönsson, som med andra ord räknar med att få mycket att göra som Sydamerika-korrespondent för Dagens Nyheter. Tack för att du var med.
Tack själv.
Vi ska då vidare vända blicken mot Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och ett mysterium vid operationsbordet. En sjuksköterska inhalerade luftrörsvidgande medicin för att klara jobbet. En annan fick föras till intensiven med igensvullen hals efter ett arbetspass. Det är två av dem som drabbats av oförklarlig andnöd på en operationsavdelning på Sahlgrenska i Göteborg. DNs Kristina Hedberg har mött dem, och jag säger välkommen till Studio DN, Kristina.
Tack så mycket.
Vad är det som har hänt på thoraxkirurgin på Sahlgrenska?
Ja, hjälpt. Alltså det här är en historia som har pågått väldigt länge. Det var, huset har stått där i 30 år och lokalerna har funnits lika länge då. Det är ju, thoraxkirurgin är ju prestigekirurgi, och det är ju allvarligt sjuka människor ska man säga som opereras där. Det är hjärt- och lungingrepp och transplantationer och sådär. Men för ungefär 10 år sedan så började de första riktigt allvarliga rapporterna komma som handlar om ohälsa hos de som arbetar på operationskliniken då. Och då, det har varit allt från irritation till akuta allergiska chocker och mycket andningsproblem. Och nu efter förra sommaren, alltså 2018, så eskalerade det här. Man har gjort massor av ingrepp och försökt att lösa problemen, men då tog det fart igen på något sätt. Så nu har av 90 anställda i olika yrkeskategorier så är det 30 som har rapporterat problem till företagshälsovården av olika grad då.
Alltså en tredjedel av de anställda. Och här berättar du en historia om personer som till och med inhalerat astmamedicin för att kunna gå till jobbet. Vi hörde de här exemplen tidigare på att man får föras till intensiven. Då undrar man, vi har pratat om stora protester här tidigare. Det här är människor som knappt sagt till. Hur kunde det här gå så långt?
Ja, alltså de upplever nog att de har sagt till, men sen säger de ju också själva att, att de är sjukligt lojala. Det är en älskad arbetsplats. Det här att man gör så stor skillnad för dödssjuka människor är såklart väldigt tillfredsställande när man går till jobbet och man vill jobba kvar. Så att det är många som beskriver det som en arbetsuppgift man inte vill släppa. Men det är klart att när man blir förd till intensiven av sina kollegor för att man inte kan andas längre, då måste man ju säga ifrån, och de upplever nog att de försökt göra det, men däremot kanske inte blivit så lyssnade till.
Hur reagerar sjukhusledningen?
Alltså från början, de har gjort enormt mycket. När man tittar igenom, jag läste idag alla rapporter om ingrepp och undersökningar man har gjort, och det är liksom en kontinuerlig radda av: vi försöker lufta golven, vi försöker ta bort vattenskadan i ett arbetsrum, vi försöker byta mattor, försöker städa med lite mindre kemikalier. Det finns massor, det är en radda försök på att göra saker. Men det man ska säga som personalgrupperna säger, och då handlar det väldigt mycket om sjuksköterskor, undersköterskor, vårdpersonal, inte läkarna, de har inte rapporterat några besvär. Och då säger ju de här yrkeskategorierna som har råkat ut för mycket problem att deras röster inte har vägt så tungt. Man har inte tagit det på allvar när det... Ja, jag kan känna också så här, det är klart att om man ställer det mot, om någon har rinnande ögon och så i andra vågskålen ligger att man måste ha en verksamhet som ska rädda hjärt- och lungsjuka människor, så det är klart att det inte har varit enkelt beslut att säga att här kan vi inte vara och jobba. För Sahlgrenska vill ju fortsätta med den här verksamheten som är i lokalerna.
Och det har gjort att det varit besvärligt. Men så är det ju en annan sak som gör att det här är så väldigt besvärligt också. Du nämnde att nu har problemen eskalerat igen med besvär i luftvägarna och huvudvärk. Och vad vet man om orsaken?
Väldigt lite. Det är ju det som är det knasiga och konstiga här. Att man förstår inte riktigt vad... Hade man vetat vad som orsakar problemen så hade man ju löst dem för länge sedan. För nu är vi i en situation där Arbetsmiljöverket förbjuder verksamhet i lokalen. Så nu måste man ju ut därifrån. Och det är ju ingen som önskar det läget. Så hade de förstått vad det berodde på så hade man löst det. Jag pratade också med konsult idag som har varit inne och gjort de senaste mätningarna. Han säger att förr eller senare hittar man alltid en orsak i sådana här liksom byggnadsrelaterade ohälsohistorier. Men det har varit svårt att göra omfattande undersökningar i de här lokalerna eftersom man inte har kunnat bryta upp väggar och så vidare. Det har ju varit en livsviktig verksamhet som pågår där. Och det, när man väl evakuerar lokalerna, som då ska ske innan sista november nästa år, så kommer man att kunna göra en mer omfattande sökning. Och det man misstänker är väl att man kommer hitta fukt eller något lim eller något material eller något sånt. Men ingen vet just nu.
Det blir ett mysterium som vi får följa. Men avslutningsvis, Kristina, när man nu flyttar, vad händer då med de i personalen som slutat på thoraxkirurgin? Vad säger de nu?
Alltså, de som har slutat helt kommer väl kanske inte att komma tillbaka, men det är ganska många som är omplacerade i väntan på att man ska hamna i nya lokaler, och då kommer de att komma tillbaka. Eller det vill de i alla fall, de jag har pratat med.
Vad är det som gör att de ändå vill tillbaka till den arbetsplats?
Ja, men det är nog det här som vi pratade om, att det är så spännande kirurgi, tillfredsställande, det är dramatiskt och man gör stor skillnad i människors liv. Och de upplever att det har varit en väldigt bra arbetsgrupp också, att det är roligt att gå till jobbet, och ja, det vill de tillbaka till.
Thoraxandan mitt i andnöden. Tack Kristina Hedberg för att du var med i podden, och vi fortsätter från vården till skolan. Lågaffektivt bemötande har på bara några år slagit igenom som modell eller metod i den svenska skolan. Och på Dalängsskolan i Lidköping kan fallet om en lärare som lyfte undan en elev komma att prövas i högsta domstolen. För det var ju så att den läraren visste inte att eleven skulle bemötas just lågaffektivt. Men varifrån kommer den här metoden och vad är det egentligen den går ut på? Peter Letmark, reporter på DN, välkommen till Studio DN. Vad är lågaffektivt bemötande?
Ja, alltså det egentligen är ganska enkelt. Det bygger på en rad olika metoder som kommer från det som kallas för de-escalation. Det betyder att känslor smittar. Och det vet ju alla, nästan alla människor idag, att om jag bemöter en person som är arg genom att vara arg tillbaka, så stegrar jag känslointensiteten. Alltså ska man lågaffektiv, då ska man reglera sina egna känslor och på så vis minska även den andra personens adrenalinpåslag. Det är egentligen det handlar om.
Och vem är det som
att
har kommit
inte
på?
Trappa upp känslor.
Och vem är det som har kommit på detta och fört in det till svensk skola?
Ja, det är en väldigt känd psykolog, författare som heter Bo Heilskov-Elven. Han föreläser och skriver böcker om den här metoden. Och den har fått ett namn bara för några år sedan. Så den är väldigt ny. Som allt annat i Sverige så kan en trend, ett nytt fenomen, kan slå igenom jättesnabbt. Där alla anammar det. Och det är precis det som har skett här i skolan då.
På väldigt kort tid. Och när du då har fördjupat dig i det här fenomenet, så har du bland annat pratat med psykologen Martin Foster. Och vi ska höra när han beskriver hur det här kan fungera i praktiken när en arg elev spottar sin lärare i ansiktet.
Det här är väldigt, väldigt svårt. För i den situationen blir jag arg. Jag får bli arg. Om jag ska agera lågaffektivt betyder det bara att jag inte ska låta de här känslorna spilla ut fullständigt okontrollerat. Jag kan säga till eleven att det här inte är acceptabelt, att det här är någonting som jag blev väldigt upprörd och ledsen för. Sen kan eleven och jag ha ett längre samtal när vi båda har lugnat ner oss.
Det säger då psykologen Martin Foster. Han är ändå inte odelat positiv till att den här modellen förs ut på skolor med hundratals lärare. Vad är invändningen?
Ja, invändningen är väl de... Jag har ju verkligen pratat med så många lärare nu, och det finns ju väldigt många lärare som älskar den här metoden. De använder sig av den, de tycker den är jättebra redskap. Men min känsla är att de lärarna som tycker om den, det är också de som klarar av den och kan hantera den. Och de har ofta också ganska gott självförtroende i sin lärarroll. De har redan en auktoritet i klassrummet och hos eleverna, och då kan det vara en fantastisk metod. Men lärare som är osäkra, som tycker det är svårt och vet inte riktigt när ska jag backa, när ska jag ta ett steg fram, hur ska jag göra en konflikt. De hamnar ofta att de upplever att de känner sig försvagade av att inte säga ifrån, vara tydliga med sina gränser. Och då säger försvararna av den här metoden att den handlar om att stå på sig och behålla sina gränser. Men det är inte så lätt. Och lärarkollektivet, som alla vet, det är en brokig blandning av outbildade lärare, det finns behöriga, det finns gamla lärare som har lång, lång erfarenhet av att handskas med eleverna och som har fantastiska verktygslådor med sig från tidigare. De får nu höra att de ska använda en annan verktygslåda som de själva inte liksom hanterar. Så de är lite förbannade och tycker att jag måste få använda min erfarenhet. Varför blev inte den någonting värd plötsligt? Men alla lärare är, tror jag, eniga om att känslor smittar. Man ska inte få utbrott. En elev som får utbrott ska inte bemötas av en lärare som får utbrott. Det är liksom en grundkurs på lärarutbildningen. Men som sagt, det här är en metod som är svår att använda. Det finns ingen klar beskrivning av vad den går ut på. Och det finns heller ingen vetenskaplig evidens. Kritiker säger att skolan ska inte införa saker som inte har evidens.
Jag kan tänka att det finns nästan en ironi i detta då. Här har vi en modell som säger att vi ska lugna ner oss, och så blir folk jättearga över modellen, eller hur? Vad är, när du har ju följt den här debatten noga, vad är det för avarter du har sett?
Nej, men alltså det finns ju de som tror att metoden går ut på att man ska bara stå vid sidan om och titta på när allting händer. Man ska låta elever kasta klart, finns det de som säger. Det säger till och med upphovsmannen. Om en elev, eller om han refererar till ett gruppboende. För den här metoden kommer ursprungligen från psykiatrin, vården och behandling av individer med starkt problemskapande beteende. Och där kan det fungera jättebra när man har färre personer. Det blir värre eller svårare, ska man snarare säga, att använda den när man har 500 elever på en skola och en 50 lärare. Nu har jag glömt din fråga.
Nej, det var precis detta. Ja. Vad du har sett för avarter i
det är diskussionen. Avarterna är att folk ställer sig vid sidan om och tittar på när eleverna härjar och cyklar i korridorerna och kastar bänkar. Och att de sen inte ingriper, det är helt enkelt ett missförstånd som många har gjort. Och det har ju lett till att hot och våld har tagit över på vissa skolor som har infört den här metoden. Och lärarna blir rädda, vågar inte ingripa. Eleverna tar över, så att säga.
Mm, och sen är det ju ett särskilt fall också, ska vi säga, som jag nämnde inledningsvis, som har väckt mycket uppmärksamhet och en hel del upprörda känslor. Den här läraren på Dalängskolan som reagerade och lyfte bort en elev i strid med den här modellen. Och han har sen då fått vittna i 2 rättegångar eftersom barn- och elevombudsmannen vill kräva kommunen på skadestånd. Det har de hittills inte fått rätt för, men det kan alltså bli så att högsta domstolen prövar det här fallet. Du har ju talat med den här läraren och han har ju fått anledning att fundera väldigt mycket. Men vad säger han idag? Skulle han ha bemött den här eleven lågaffektivt?
Alltså han bemötte den här eleven på det sätt som han tyckte då i sin roll som 60 år. Han är 60 år och han har jobbat på skolan jättelänge och han har jobbat på med personer med svårigheter tidigare. Så han har lång erfarenhet som lärare. Han säger att han skulle naturligtvis agerat på ett annat sätt om han visste att han skulle bli föremål för 2 rättegångar och nu hamnar i högsta domstolen. Men han säger ändå att han kan inte förstå varför han skulle ha gjort på något annat vis. Det var en situation där 4 elever flyttar soffa, ställer soffan i vägen för alla andra. Så de kommer inte fram, de andra som är på den här skolan. Så lägger de sig i soffan och när det kommer en skolvärdinna och säger flytta på er, ni kan inte sitta här. Då håller de på att prata med henne och då kommer läraren förbi. Så de har redan pratat en del med den här skolvärdinnan. När läraren kommer förbi så ser ju han det. De här vägrar att resa på sig. Och då tar han ett grepp om en av pojkarna då och reser honom upp. Och då så säger den här killen att jag ska anmäla dig. Och då visar sig sen att han hade en handlingsplan, han hade ADHD och autism. Och i handlingsplanen står det då att han ska bemötas lågaffektivt. Och det visste bara hans egna lärare, inte de andra lärarna på skolan. Och det är det som nu domstolen ska reda ut. Måste lärare följa handlingsplaner? Måste de känna till handlingsplaner för elever de inte har? Och måste de kunna agera på ett lågaffektivt sätt? Om det står i handlingsplanen för en elev. Men det här är elever som har skolplikt, som måste vara i skolan. Argumentet är då att eftersom vi har dem i skolan så måste de också bemötas på ett respektfullt sätt.
Men om jag fattar rätt, när den här läraren funderar över detta idag så säger han att han förmodligen inte hade agerat lågaffektivt utan istället tittat bort.
Tittat bort. Det är ju det som är egentligen missförståndet. Inte missförståndet, men det är det som kan bli resultatet av att lärare känner sig handlingsförlamade. För de vet inte hur de ska agera i såna här situationer. Och de vet att de kan få rättsprocesser på sig.
Mm. Ett ämne om att hantera känslor och väcka känslor, kan man säga. Tack Peter Letmark för att du var med i Studio DN. Och vi ska än en gång byta ämne, eller ska vi säga att vi växlar ljus? Ja, nu har DNs techreporter Linus Larsson tagit plats i Studio DN för att berätta om Mats Järlström, en gymnasieingenjör från Norrköping, numera bosatt i Oregon i västra USA, som kan påverka trafikkorsningar över hela världen. Det här är så inte en historia om lågaffektivt bemötande, ska vi säga, utan tvärtom en mycket envis man och hans strid mot myndigheterna. Och allting började när hans hustru fick en bot för att hon hade kört mot rött. Hur reagerade Mats Hjälström?
Ja, det här var 2013, alltså våren 2013, mer än 6 år sedan. Och Mats reagerade på den där böten genom att fundera på om allting verkligen stod rätt till med de där rödljusen. Och framförallt om den gula perioden hade gett tillräckligt med tid för att använda korsningen så som frun gjorde, nämligen att åka fram till den och ta en sväng. Så han började intressera sig för att läsa på kring så här, hur blir egentligen, varför ser rödljusen ut som de gör och vem har bestämt vilka tider som ska gälla och hur har det blivit så? Så han började räkna och jämföra med hur det gällde och kom ganska snabbt fram till att det är ju något fel här.
Vad var det som var fel?
Det som var fel han kunde se var att man har bara räknat med en bil som åker framåt korsningen i normal hastighet och har för avsikt att åka rakt igenom den. Då finns det okej med tid att man hinner se det gula ljuset och sakta in i, utan att behöva tvärnita och man behöver inte heller gasa på för att hinna före det röda ljuset. Men om man kommer mot korsningen och tänker svänga, då finns det inte den här tiden. Då, hur han räknar på det så såg han att det stämmer inte. Det går inte att göra det på ett bra sätt. Så att han i bakgrunden fanns för att han tyckte den där boten som hans fru åkte på inte var rättvis.
Mm, och det är det ju många som kan tycka när de får en bot av ena eller andra slaget. Men han hade ju gått lite längre än andra, så han kontaktade de lokala myndigheterna i Oregon. Och vad hände då?
Mm, det var ju då problemen började. Inte nog med att de inte tog till sig hans kritik. De inledde ganska snart också en process som gick ut på att han inte fick kalla sig ingenjör. Han hade nämligen nämnt i något mail så där, I'm an excellent engineer, och han hade dessutom använt sig av matematiska argument, vilket myndigheterna noterar i några av de här domstolsdokumenten som jag har läst. Och det tolkade de som att han utan de korrekta licenserna kallar sig ingenjör, vilket är väldigt strikt reglerat i Oregon och på vissa andra delar av USA också. Så att de förbjöd honom helt sonika om att prata om de här sakerna i allt väsentligt. Åtminstone på det sätt att han hade gjort. Så han fick en böter till då för att han hade klagat för mycket och agerat ingenjör illegalt. Så att säga. Syftet med den regleringen är ju att du ska inte kunna få bygga en bro till exempel, konstruera en bro eller en skyskrapa utan att vara utbildad så att man förstår hållfasthet och sådana saker. Grundtanken kan man ju tycka är inte att förbjuda någon att kritisera hur ljusen fungerar. Men det var så det blev.
Mm, ett yppande förbud. Men det var ju fel person som fick den boten och det förbudet. Då kontaktade han Institute for Justice. Vilka är det?
Det är en ideell organisation som är ideologiskt ganska står nära libertarianismen och vill begränsa statens inflytande över individer kan man säga. Så de såg ju det här som inte bara en liten fråga för Mats utan som en stor yttrandefrihetsfråga. Yttrandefriheten är ju inskriven i amerikanska konstitutionen, den är väldigt stark, den är väldigt viktig för väldigt många människor. Så de tog sig anfallet på de grunderna och backade upp honom med advokater och så. Vid det här laget hade ju nästan alla glömt bort att det handlade om trafikljus i första hand, utan nu var det liksom en konstitutionell strid helt plötsligt.
Och i denna konstitutionella strid, vad hände då?
Han vann. För det första så backade myndigheterna ganska snabbt och medgav att här har man nog gått lite för hårt fram. Processen rullade på rent juridiskt. Man drog upp, man stämde delstaten eller myndigheterna i en federal domstol och tidigare i år, i januari tror jag det var, eller om det var, nej, det var faktiskt precis i slutet på 2018, så vann man det fallet och en federal domstol förklarade att delstaten hade gått på tok för långt i det här och hade liksom inkräktat på hans yttrandefrihet på ett helt oacceptabelt sätt.
Och kunde vi riva ena boten, men så var det ju den andra som han fortfarande tänkte slåss för. Så han...
Ja, exakt. Man skulle kunna tro att han lägger sig allt det här bakom sig vid det här laget, för då har alla de här åren gått och han har bara blivit motarbetad på precis alla håll. Men han såg det snarare som en chans att nu är det fritt fram och lobba för förändringar i trafikljusen. Så att han gjorde det. Han fortsatte ge sig på resa till Washington DC i somras och la in stöten mot dels den federala Federal Highway ja, vad det nu heter, myndigheten som har hand om motorvägsfrågor, men också en specialorganisation som heter ITE, Institute for Transportation Engineers, som är en sammanslutning, en riktig maktfaktor i trafikljusvärlden. Det är en sammanslutning av ingenjörer som jobbar med trafikfrågor över hela världen. 16 000 medlemmar, finns i 90 länder. Det de säger, det är liksom, det väger tungt, för de ger rekommendationerna för hur trafikljusen ska se ut. Så han tänkte att kan jag påverka dem, då kommer det ge efter, då kommer det ge effekter i hela världen.
Mm, och den 27 september, för drygt en månad sedan, då kom det ett beslut från IT. Vad sa de?
Då sa en kommitté där som hade haft hand om det här klagomålet, överklagandet, att ja, det stämmer ju. Det är ganska övertygande bevis som har lagts fram av Mats och några andra som han hade fått med sig i den här kampen. Och man beslutade helt enkelt att vi får se över de här reglerna. De har funnits, de bygger på en uträkning från 1959, har hjälpt sedan 65. Och nu ska de göras om helt enkelt. Exakt hur de landar, det vet vi inte. Men någon gång nästa år så kommer det finnas nya rekommendationer för hur trafikljus ska se ut.
Och då ska vi nämna också att här i Sverige kommer vi nog inte påverkas, för att vi har lite längre gul period, visst är det så?
Ja, precis. Ja. Och jag har fått en hel del mejl idag från folk som har tipsat mig om hur exakt det gick till. Det verkar ha funnits någon KTH-studie på 50-talet som ligger till grund för att det är några sekunder extra gult i Sverige.
Kanske var det det som fick Mats Hjellström att reagera där borta i Oregon, att han tyckte att det här var snabbare än hemma i Sverige. Det får man se. Det här är ju som en liten Hollywoodfilm med ett så här lyckligt slut för alla försiktiga bilister som bromsat in i tid. Eller ska man vara säker på att det här är slutet? Vad säger Mats Hjellström?
Ja, det finns ju, förutom då striden för att få kallas ingenjör, striden för att ändra på trafikljusen, så finns det en tredje strid som man också har fört. Om man tänker på hans efternamn Hjellström, så kan man ju notera att det finns både ett Ä och ett Ö. Och genom hela den här processen, när han har stött och blött i domstolar, så har han hela tiden kämpat för att han ska få heta Hjellström och inte Hjellström, som amerikanska myndigheter eller amerikanska domstolar ofta verkar vilja kalla honom. Han vill ha sina prickar kvar, han vill att det ska synas att han är minst en svensk ingenjör och ingenting annat.
Ja, vad säger du, Linus? Är det här mannen som kommer förändra hela internet och införa Ä och Ö i...
Ja, han skulle säkert gärna ta en fight för det, i alla fall, om man kan.
Säger Linus Larsson, techreporter på DN. Och då får man säga att den här sändningen slår om från grönt till gult. Och innan vi sätter rött stoppljus för podden, så ska jag bara nämna vilka som varit med och gjort den. Det är Augustin Arba, Sabina Marmulakaj och Oliver Bergman. Och så jag då, Karin Eriksson. Trevlig helg!